Du lyssnar på podden om havet. Här kommer vi prata med marinbiologer, forskare och andra havsintresserade personer som har intressanta och coola historier att berätta. Så att vi kan lära oss mer om livet under ytan och inspireras. Idag vill jag presentera Patrik Eld, naturfotografen som valde att följa sin dröm. Han köpte en kamera och en båt och bestämde sig för att vara ute på sjön för att fota djur och naturlivet. Patrik är en av få personer som i Sverige har sett späckhuggare. I det här avsnittet berättar han med egna ord om vad det var som hände, hur gick det till, detaljerna, allt om att ha sett späckhuggare och även fotat och rapporterat in observationen. Det här är första gången som han berättar hela sin story på det här sättet i poddformat. Och ni ska vara medvetna om att vi satt utomhus när vi spelade in samtalet. Där är det lite ljud i bakgrunden, det kan vara lite barn som leker, men jag hoppas att det går bra ändå. Så att ni i alla fall är medvetna om det. Hör honom berätta med egna ord om späckhuggarna som han sett i Sverige. Varsågoda, Patrik Eld. Varmt välkommen till Patrik Eld.
Tack så mycket.
Vi befinner oss i norra Bohuslän. Vill du presentera dig själv med egna ord?
Ja, men det kan jag göra. Jag heter Patrik Eld och bor bosatt i Lysekil där jag är född. Och jobbar skift då som brandman och är gift. Har ett barn i mitt förra förhållande och två bonusbarn idag. Två vuxna bonusbarn, så att ja, ungefär så. Fotograferar då mycket, det är väl det som är min stora naturfotografi, min stora passion. Och det är väl lite därför vi sitter här nu som vägarna knyts samman.
Helt riktigt, ditt fotonaturintresse. Hur startade det?
Fotonatur har jag ju i grunden sedan... När jag var en liten grabb, jag brukar berätta det i mina bildvisningar, min morfar var väldigt engagerad. Han var ju sån här konservator som det heter, stoppa upp fåglar och djur, och hade ett jättestort intresse i, ja, ända sedan han var liten. Och det har ju följt med föräldrarna, mamma då, framförallt på den sidan. Så lite uppfödd med det här med fåglar framförallt. Och sen så köpte jag en kamera där när det gick över till, när det var, ja, 2007-2008 någon gång. När det blev en analog, eller ja, när den analoga världen försvann och det blev digitalt. Och sen så bara är det jag gav det andra. Man fastnar i fototräsket som någon sa. Man vill ha en kamera men vill ha fler kameror. Och ja, det rullar på. Man känner att det här är min grej. Det här är det jag vill göra. Och sen blir det bara mer och mer. Tiden räcker inte till. Mm. Så är det.
Ja, men gud vad kul ändå. Att utveckla någonting och bara bli bättre och bättre. Och göra det man tycker om.
Ja, men så är det.
Ja.
Ja.
Hur kom det sig att du köpte en båt och en kamera?
2005 var det, så var jag ju på väg att köpa en båt. Och jag tyckte att det var för dyrt. Och så var på väg att köpa kamera också och tyckte att det också var för dyrt. Och sen blev jag sjuk, svårt sjuk, i cancer. Sommaren, ja det är 17 år sedan nu då. Och det där vände upp och ner på livet för alla som blev drabbade. Både mig själv då som drabbad och anhöriga och allt detta. Så att, men det gick bra. Jag känner att jag blir lite sådär tagen av stunden nu när man pratar om det. Men det var en jobbig sommar och det var inget som var självklart. Det kunde lika gärna ha tagit slut där. Sommaren 2005. Men det gjorde det inte, och när man, som jag då, fick glädjen att komma tillbaka så ser du lite annorlunda på livet. Så båten var lika dyr 2006 och kameran lika så. Men i min värld så blev den mycket billigare. Så då köpte jag en kamera och så köpte jag en båt. Och på den vägen var det. Sen har jag suttit i båten, ja, jämt och ständigt sen dess. Så är det.
Vad häftigt att du valde att följa din dröm.
Ja.
Mm. Hur ser en dag ut för dig när du spenderar tid på din båt? Hur ser en dag ut för dig då?
En drömdag på båten, det är nog en lång dag på båten. En tidig vår, mars, april, när alla fåglarna börjar komma tillbaka. När det blir liv i skärgården, men när man har också skärgården helt för sig själv. Och få göra klart det där redan kvällen innan. Packa kameraväskan, massäcken, gå upp precis mitt i natten. Och så köra nattkörning ut genom skärgården förbi Lysekil och så någonstans... upp mot Väderöarna, ner mot Måseskär eller rakt ut på Skagerrak. Och så vara någonstans, gärna långt ut på Skagerrak när solen går upp ett par timmar senare. Och möta dagen och se det här fantastiska ljuset och fågellivet som, ja, börjar sjuda igen då. Blir liksom ett med naturen. Och det här är ju många som har sagt till mig, det är många som har skakat på huvudet. Patrik, vad gör du så dags där ute? Och så nu efter några år så kommer det samma människor tillbaka, liksom kanske har prövat det någon gång själva och ser med egna ögon att wow, vad häftigt det är. Och när man då får vara ute från solen går upp till solen går ner. Då en riktigt lång dag långt ut. Det är en optimal dag. Tidig höst också. Sen sommar eller tidig höst när det börjar liksom gå åt andra hållet. Mitt i sommar nu som det är, med all respekt, det är ju jätteroligt. Men då är inte skärgården någonting som man har för sig själv på samma sätt. Så då är inte jag lika begeistrad då, utan naturfotografin på det sättet. Så är det.
Ja, jag förstår. Men vilken tid går det upp då?
Ja, men det har ju med hur långt jag ska åka och framförallt vilken tid på året det är. Men sommaren är ju som nu man varit, då får man ju gå upp kanske 2 på natten för att vara ute på rätt tid. Annars, ja. För att ta ett exempel som jag brukar göra varje år, det är åka upp till Väderöarna och titta på toppskarvar. Och då vill jag vara där när solen går upp. Och ska man åka samma dag då får man ju gå upp någon gång vid 2:30-3 och dra iväg vid senaste 3-tiden på morgonen för att vara där uppe vid 5 ungefär. Så ja, man får vara tokig, kanske är fel ord även om många tycker det, men brinnande intresse får man ha.
Det får man verkligen ha, ja. Det tycker jag verkligen. Och vad häftigt att men åka ut. Den här beskrivningen, den var jättefin faktiskt, att komma ut och se. Wow. Jo, nu är vi ju i land då. Här är ett samhälle, det är sommar, med att det är mycket människor i samhället och så. Och jag kan säga att vi sitter ute och det är lite bilar som kör. Om det hörs i bakgrunden så ska man känna till att vi är ute helt enkelt i samhället. En sommardag.
En sommardag.
Precis som du brukar vara. Ja, men du, jag är så otroligt nyfiken till den här dagen där du såg späckhuggare. Kan du ta oss till den dagen när du såg späckhuggarna? Eller späckhuggare?
Ja, det kan jag göra. Nu ryser jag nästan själv när du ställer frågan på det sättet. Ja. Det var en dag i början på juni 2015. Och det var som det brukar vara när jag åker ut. Det var fåglar som var på agendan. Och det var faktiskt en specifik fågel, stormfågel, som jag då väldigt gärna ville fota. Som hade varit väldigt mycket rapporter på i dagarna innan. För det blåst väldigt mycket. Och jag kontaktade en person som hade rapporterat. Det finns ju sina rapportsidor på nätet. Artportalen i det här fallet. Och ringer upp han och liksom, du har sett extremt mycket stormfåglar. Och fick ju klart för mig att som alla andra fågelskådare så ser de dem med sina tubkikare långt ut på havet. Och jag vill ju ha dem i kameran nära. Så sagt och gjort att då packar man kameran och så åker man ut till de här böljorna. Och jag tuffade drog och tänkte, nu ska jag ha stormfågel på nära håll. Och går ut ur Bråfjorden och ut ur Lysekil och snett upp mot Smögen och västerut. Och någonstans där ute på så kommer det ju en stormfågel och flyger förbi precis när jag börjar känna att jag ger nog upp det här, det gungar för mycket och nej. Men den här fågeln, den gav mig gnista och energi att fortsätta. Och någonstans, ja, jag kommer inte ihåg hur långt efter det var, men så att jag åkte en kvart 20 minuter till. Så ser jag ju hur hela himlen blir svart av fåglar. Alltså ett helt berg med i horisonten, man såg bara silhuetter. Och
vad var det för fåglar?
Ja, det visste jag inte då, men sjöfåglarna är någonting. Jag tänkte ju stormfågel, men jag förstod att det är något annat. Men jag körde dit i full fart. Och när jag kommer fram så är det ju ett måvedyk, som vi säger i Bohuslän. Alltså det är fiskmås, det är havstrut, gråtrut, och det är ett kaos med fåglar. Och det är så det kokar i vattnet. Och jag blir ju grymt fascinerad av det här. Och upp med kameran, liksom, var är stormfågeln, var är stormfågeln?
Vad menar du med att det kokar i vattnet?
Ja, alltså det var någonting på undersidan som gjorde, det var ju fisk under. Som gjorde, det jag inte visste då var ju klartext att späckhuggarna var där under. Och de tvingade upp fisken. Och småfisk och allting. Och så fåglarna ser ju det, så de samlas ju där. Och då blir det här måvedyket som är det här tecknet då. Och jag kopplar ju inte alls. Det fanns ju inte på min världskarta att det var späckhuggare. Utan jag bara tänkte, här måste jag ha tagit stormfågeln. Och han väl precis och ser, där är den. Och så säger det bara, det sa ingenting. Men det här synen är alltså vattenytan klyvs. Och det kommer upp en gigantisk jätteryggfena. Och går rakt igenom det här stimmet. Och jag minns att jag blev helt totalt paralyserad. Helt förstummade hela kroppen och liksom tumlare har jag sett många gånger. Och det var det enda jag hade sett med ryggfena, och det var det enda också man kunde säga med säkerhet att det är det inte. Och så försvann den lika fort. Och jag stod där som ett litet barn och var i hela fridens namn var detta. Och det hinner röra sig väldigt, väldigt mycket i huvudet på väldigt kort tid, och jag tappar ju allt med fåglar och liksom, vad är detta? Och en liten bit bort, några sekunder senare, så kommer ju de andra två, de var totalt 3 då visade sig, då kommer ju mamman och kalven upp. Och då kommer det här karaktäristiska vid ryggen, det svartvita. Så det var ju liksom samma sekund som du ser det så fattar du vad det är. Och jag vet att jag skrek för mig själv. Jag stod ute på havet och bara skrek, det är späckhuggare. Så ja, helt sjukt alltså. Och så blev jag ju så stressad, för jag ville ha bilder. Och hade bara med mig min stora 500-optik. Då en stor teleobjektiv som jag ändå hade med mig. Och så börjar man i vågor, alltså en gungande båt. På, det är inte helt enkelt. Man vet ju inte var de kommer upp och man vet inte var de går ner. Och jag försökte och jag fick väldigt sparsamt med bilder, men jag fick en fantastisk upplevelse. Och så rätt som det är, när jag håller på där och är hyperstressad, så ser jag, säg 50-60 meter före om båten. Jag hade en vanlig styrpulpeter i läget, en, ja, helt öppen båt med ratt, aktersnurra, 6 meter lång. Så kommer det en ryggfena upp och går precis rakt emot båten. Och den kommer närmare och närmare, och jag fotar och fotar, och så tänker jag att vad händer nu? Och sen så, det som händer då är att späckhuggaren, handen då, den stora handen, han kommer ju så nära så att han är innanför närgränsen, så jag får lägga ner objektivet. Jag kan inte fota, jag är för nära helt enkelt. Och så lägger han sig alltså kloss upp efter båten, inte ens en meter från båten. Och där ligger han, och jag tittar ner på han så där och tänker att ja, vad gör vi nu? Och så flyter han upp till ytan, och så blåser han ut en sån där valblås eller vad det heter. Och så kommer en kaskad med saltvatten som regnar över mig.
Wow.
Och så dyker han ner. Jag vet att jag står och skakar i båten.
Ja.
Och när han dyker ner så vänder jag mig om och tittar. Och då sticker det stort, och mamman bakom. Och då sticker huvudet upp på mamman. Det är precis bakom aktersnurran. Och så försvinner de ner. Så ser jag alla tre kommer upp. Och så går de snett in mot hållesmögen. Och jag försöker hänga efter. Och så vipsar de borta. Så jag hade väl dem i 5-10 minuter där och höll på. Det fångar mitt hjärta fullständigt, den upplevelsen. Jag vet, jag satt och skakade i båten och jag skrek av glädje, och jag tyckte det var så häftigt. Så jag sa för mig själv när jag åkte hem att jag ska aldrig bli besviken eller svär över att jag inte fick de bilderna jag ville ha, för jag fick en upplevelse för livet.
Ja, ja.
Men så började det.
Men gud vad häftigt!
Ja.
Hur långt ifrån var späckhuggaren, alltså ifrån din båt?
Ja, den var precis klar. Alltså båten, den är precis jämte. Så jag har ju brukat beskriva det här för många, att hade jag velat och sträckt mig ut så hade jag kunnat klappa han på ryggfenan.
Oj, det var så nära.
Ja, så nära var det. Och det är ju många som har sagt efteråt, Patrik, varför tog du inte mobiltelefon? Ja, jag har inget bra svar på det. Och det blev en kortslutning helt enkelt.
Man är fokuserad under stunden. Det är inte som att man tänker på att nu... I vissa fall så stunden tar ens fokus liksom. Så. Ja. Men vad kände du då? Var du rädd eller var det en blandad känsla av skräck och förtjusning eller så?
Det är total obeskrivlig lycka. Från det att jag såg fenan tills jag när jag inte förstod vad det var initialt. De här första sekunderna när det var en stor ryggfena som jag inte kunde koppla. Då var det nog en känsla av obehag liksom. Mm. Vad är det här? Och jag vet att hjärtat slog, för du vet att någonstans där under, precis nära, så är det någonting jättestort. Men vad var det så här liksom? Och hjärtat slog och slog. Och så när de kom upp på det här skriket då, som jag sa, det är späckhuggare. Och då blev det bara glädje.
Mm.
Så det, ja.
Gud vad häftigt.
Ja, det är häftigt.
Ja, det är det verkligen. Alltså, ja. Jag har sett späckhuggare också en gång i mitt liv. Eller två gånger kanske. Och jag fick en enorm känsla av både alltså förtjusning men också skräck. Så det var på båda delarna. Det är häftigt att höra din berättelse. För de är unika, magnifika, mäktiga, stora, vackra.
Mm.
Ett under typ.
Ja, men så är det ju. Det är jättemånga som har frågat. Och jag brukar säga, någon frågar samma med fåglar. Liksom, jag brukar säga exempelvis med havsörnen, att kommer du nära en havsörn, eller många andra fåglar också, men bara för att ta ett konkret exempel, så går det inte att vara oberörd, även om du inte har fågelintresse. Och vad det gäller späckhuggarna så är det ju liksom gånger 10, att det spelar ingen roll hur intresserad du är, utan sitter du i en båt och du får en späckhuggare som lägger dig en meter jämte båten, du kommer att bli väldigt berörd.
Mm.
Oavsett om du är naturentusiast som jag, eller om du, vad du än är liksom, stadsbo eller vad som helst liksom, det rör om i blodet och kroppen, och det finns med sen. Jag har ju lagt enormt mycket tid på havet, framförallt för att jag tycker att det ger mig så otroligt mycket tillbaka. Det finns så många orsaker till det, men det är en frihet, alltså, som jag sa, jag älskar havet, jag tycker det är magiskt. Jag har letat igen, aktivt om man säger så, väldigt aktivt.
Fan vad kul.
Ja, det blir ju så en liten stad. Man blir lite byfåne.
Ja, men man lever ju också, man bor ju också på rätt ställe.
Ja, men så är det ju. Ta vara på det som är på din hemmaplan, va?
Eller hur?
Jag har ju kört, vågar jag påstå, eller jag vet det med säkerhet, mer båt än i stort sett alla andra hemma runt omkring. Jag är ute på alla årets 365 dagar och dag som natt och långt ut. Och jag har ju en agenda, så jag ska se dem igen.
Mm. Det är just därför personer som är ute på havet och liksom har stenfokus på en sak eller på djur- och naturintresset, att ni är helt rätt personer som kan observera till exempelvis. Och
ja, men det tror jag.
Sådana personer som du är viktiga liksom.
Det är roligt att höra, men ja, man får ju leta aktivt för att hitta. Sen kan man ju... Det är ju väldigt många som, precis som jag gjorde första gången, man kan naturligt se dem, men jag lägger tid på det i alla fall. Så är det
ju. År 2021, 3 juni, Vad var det som hände då?
Då var det en sån här dag, en ledig dag, en sommardag. Och jag var hemma. Och jag hade min telefon på laddning faktiskt. Jag hade den inte liksom, så jag hörde den. Och så gick jag och tittade på den om den var klar. Och så ser jag att min granne Glenn som har fiskebåten i Lysekil, eller en ute i fiskebåtarna, LL14 Molly. Han hade skickat ett sms till mig. Och där det står, hej Patrik, vi har späckhuggare här ute vid ankringsplatsen. En specifik plats då, utanför Lysekil, en bit ut på havet. Och jag har ju sagt till honom, ser du något så får du höra av dig om det är något. Ja, det blir lite så, man känner varandra lite grann. Och så han var ju snäll och skrev. Mitt problem då när jag ser det här, det var ju tillbaka till 2015. Jag kände blodet bara pumpa i kroppen. Och så tittar jag på telefon och så märker jag ju att, jag vet, jag svor över mig själv, varför jag har inte haft på ljudet. Och sen blir det nästa steg, Glenn, varför har du inte ringt? För att skicka ett sms.
Ja, jag tänker du, din jäkel, varför ringde du inte?
Ja, jag vet att jag var tokig på honom. Och så var det 40 minuter sedan han hade skickat det här då. Så då inser jag att allt är kört. Och jag blev så fruktansvärt besviken så jag ringer upp honom och jag kommer inte ihåg vad jag sa. Men jag var nog inte så glad. Fast ändå, ja, innan ramarna för vad som är normalt då, men... Och han, jag vet att han säger, vad jag sa det minns jag inte, men jag vet han sa till mig, men lugn Patrik, inte skäll på mig, de är ju kvar här. Och då var det bara, då gick det undan kan jag säga. Då fick jag lite nytta till det här brandmannajobbet. Och så har jag alltid kameraväskan beredd. Märk väl med 3 kameror den här gången, färdiga. Så på med kameraväskan på ryggen och så vet jag att jag skrek till min fru, späckhuggare, ska du med? Och hon börjar ju var och när så här, du får 10 sekunder på det så. För om 10 sekunder så är jag ute i lägenheten. Och hon skulle inte med. Och sen var jag borta ur lägenheten och sprang ner för trapporna, rusade bort till bilen och körde så fort det gick ner till båten. Och kastade mig i båten och så, då ligger kustbevakningsstationen där på utsidan.
Okay.
Så tänkte jag så här att vi får ta det sen, tänkte jag. Och så körde jag bara.
Ja.
Och i det här läget så ringer jag till Peter Gran, en... vad ska vi säga, likasinnad, en kille uppe i Trollhättan som har precis samma intresse som jag.
Foto, fågelintresse.
Ja, identiska kan man säga. Skillnaden med han är att han drar alltid sin båt på släp. Och jag har ingen aning om han var ledig eller någonting, eller om han var på havet. Och det visade sig att han skulle precis sjösätta sin båt med sin fru nere på Ellös. Och de skulle åka söderut. Och jag bara, stopp, sluta prata Peter, vi har späckhuggare, det är skarp läge här nu. Och han bara, vadå någonstans? Och så förklarar jag. Ja, vi möts där. Och så la jag på och så körde jag. Och så kom jag fram och så blev det så här, typiskt, de är borta. Och så hände det här som hände 2015. Lite söderut hade de gått då, ner mot Måseskär. Massa fåglar i luften. Där så körde vi ner och då kom Peter och hans fru. Och sen började det på nytt. Sen var det en ny sån upplevelse. Då var de där. Och för att backa tillbaks bandet, så var det också så här att 2015, den första upplevelsen, det jag gjorde där helt ovetandes och oskyldigt, det var att jag körde ju rakt upp i deras fiske, alltså späckhuggarnas fiskeplats, utan att förstå det.
Mm.
Och det som hände, som jag fått berättat av valexperter efteråt, den här valen som la sig jämte båten, den gjorde det för att markera att det där gör du inte om.
Ja, backa liksom. Ja. Håll dig undan.
Amen.
Backa.
Amen. Och det hade jag med mig nu och Peter likadant. Vi sa att vi ser om de är intresserade. Vilket vi satt med knäppta händer och säger, jag hoppas de kommer till oss då liksom. Så vi kan inte köra mot dem för då kommer de att sticka. Eller kanske bli sura. Det finns ju ingen anledning att störa. Så vi la oss en bra bit ifrån. Och såg det här skådespelet när de kom upp och ner. Och började räkna. Igen blir 2.
Vadå skådespelet?
Ja, alltså när de kommer upp och kliver ut. Alltså man ser en ryggfena, man ser en rygg. Och så försvinner den och sen en bit bort kommer en annan. Och så konstaterar man att det är inte samma. Och sen såg man 2. Och sen blir de 3 och så blir det så här, undrar hur många de är. Och liksom, men de vill ju på och fiska där kors och tvärs. Ja, och vi låg på håll och fotografera och bara vill att de skulle komma närmare. Och så rätt som det är så är det precis som att de sätter kurs. Alltså nu sticker vi och så drog de norrut längs kusten. Så då kommer Peter ner till mig och så säger vi att vi lägger oss långt ifrån, en båt inåt land och en båt ytterst.
Ja.
Och så gick vi liksom parallellt med dem.
Så ni bestämde er för att okej, vi delar på oss. Vi delar upp oss.
Vi delar på oss.
Ja, ja.
Och
hade ni kontakt via VHF eller via telefonen?
Vi hade på telefonen emellanåt. Ja, jag ringde till han och det som var så roligt här då att vi fortsatte ju ifrån ankringsplatsen och norröver längs kusten i Bohuslän. Och så ser vi att då så det är ju precis som man säger att de går ju upp och så är de borta. Och så går de upp. Och så rätt som det är vid ett tillfälle, det här är alldeles för långt för att ropa till varandra eller någonting, så ser jag ju hur de hoppar bakom Peters båt.
Nej.
Precis i kölvattnet på honom. Och samtidigt står ju Peter med kikaren och tittar fram så här.
Nej. Oj.
Och jag kom på mig själv att jag skrek till honom och tänkte, vad gör jag? Det, alltså det, han hör ju ingenting givetvis. Så jag tar upp telefonen och ringer. Och han ropar, det är Peter, så här, har du sett någonting? Vänd dig om, skriker jag. Och då får jag hand om. Alltså rakt i ansiktet i stort sett.
Oj.
Och jag minns ju telefonen, det bara skrek och sen så dog ju den telefon. Sen höll vi på så där ett par timmar ungefär, jag vet inte, jag tittar på bilderna efteråt. 3 timmar ungefär hade vi sällskap.
Det är helt, helt sjukt.
Det är helt sjukt är det. Ja. Det är, om man jämför med första gången då. Och sen det som hände sen då, det var ju att när vi tror att allt är slut. Så vi står där och ropar till varandra och liksom, ja, vad har vi varit med om? Det här var ju helt oslagbart.
Mm.
Och då ser jag bakom Peters båt, han har en liten sån där aluminiumbusterbåt. Peter ropar, vänd dig om. Då kommer ju den här stora ryggfenan igen och går runt hans båt flera varv. Jag har massa bilder på det. Och han börjar ju fota, jag står ju 20 meter ifrån. Och så går den ner och så kommer den rakt mot min båt. Och där står jag och håller i relingen och ser den här stora handen gå ner och simmar under båten. Alltså precis exakt där jag står och håller i relingen så dyker den under. Och sen kommer det då, det visar sig att det är totalt 6 stycken vid tillfället. Jag ser ju att det kommer hela flocken. Och då kommer vi tillbaka till det här 2015. Jag lägger ner min stora kamera.
Mm.
Och så tänkte jag, tack Patrik att du har tänkt till där nu. Så tar jag den lilla kameran med lite vidvinkel.
Ja.
Och så rusar jag fram i fören och så är jag beredd. Och så framför båten så säger det, och så kommer det upp 6 stycken ihop då. Och den stunden där och då, det var liksom, wow. Nej, det var så häftigt.
Gud vad kul!
Ja, det var så häftigt.
Alltså, va? I Sverige?
Ja.
Jag har sett späckhuggare i Sverige och gör sin grej, gör sin dröm och ser 6 stycken. Det är helt sjukt.
8 var det sen.
8 till och med.
Blev det sen, men det visste vi inte då. Det som blev är att vi jämförde alla bilder och tittade och konstaterade och med hjälp av ryggfenorna att det stämmer inte, den stora fenan och den stora fenan finns inte med på den bilden med 6 stycken då. Och det, nej, så det var 8 stycken totalt. Och varav måste jag också berätta, det som är extra roligt är att de här 3 individerna som jag såg 2015, det finns ju en grupp idag som drivs av, ja, vad heter de nu? Jag tappar namnet på dem.
Sveriges späckhuggare.
Ja, Sveriges späckhuggare heter gruppen med personer som driver den.
Ja, kan säga Jimmy och Linda.
Ja, Jimmy och Linda heter de. Ja, vi pratade om det här då via Messenger. Att inte det här samma individer som 2015? 3 utav dem.
Mm.
Och det var det ju.
Ja, precis. Det var ju det att Sveriges späckhuggare där, Jimmy och Linda, hade nämnt det. Att tack vare foton från er och besättningen, alltså dig, Patrik Eld, och besättningen på LL14 Molly, så vet de, och att det är konstaterat att det är samma grupp späckhuggare som har synts till vid ett flertal tillfällen i våra svenska vatten.
Jamen.
Det är helt otroligt. Och Sveriges späckhuggare, det är 2 marinbiologer som jobbar med observationer av späckhuggare som rör sig i våra svenska vatten. Men du, vilken fantastisk erfarenhet och upplevelse som du har haft att se späckhuggare i våra svenska vatten. Jag själv har sett späckhuggare, men inte här i Sverige.
Nej.
Och när jag är ute på sjön, då kan jag säga, eller om vi bara är ute och så säger, ja men ska vi kolla efter späckhuggare då?
Ja.
Och jag blir helt överdrivet exalterad, lite för så här, ja, mer än vad de tror, de andra som bara, ja. I Bohuslän, norra Bohuslän eller vad man ska säga, så är det också många personer som bor nära havet. Och då är det personer som är ute med sina båtar eller har mycket båtliv och så. Och inte är så himla intresserade av kanske tumlare eller andra djur. Inte särskilt intresserade typ alls. Och som inte rapporterar när de ser till exempel tumlare och så. Vad har du att säga till dem?
Ja, vad ska man säga till dem? Jag tror inte att, har du inte intresse så vet du väl inte ens att du ska rapportera. Men det kan man ju upplysa om att det finns, just på tumlare finns en speciell, det är ju googla på, tumlarobservationer heter den. Och du har Artportalen och de här, det finns ju sidor att rapportera, valar.se heter den.
Ja, helt klart. Ja. Valar.se, Artportalen. Man kan också rapportera till Naturhistoriska riksmuseet. Man kan rapportera till SVA som är Statens veterinärmedicinska anstalt. Men enklast är faktiskt, precis som du säger, att man bara går in på Google, att man söker tumlare, observation eller liknande, så kommer man fram till rätt länk. Utöver allt det här som du har varit med om och så, har du något ordspråk, något speciellt som du har tagit med dig från hela din erfarenhet av natur och djur?
Lev idag, för hur morgondagen ser ut, det vet ingen. Och det grundar sig ju i grund och botten från det jag berättade initialt när jag var sjuk. För då kastades ju livet omkull på en eftermiddag. Och nu 17 år senare, när man sitter med 17 år mer livserfarenhet i bagaget, så oavsett om det är positivt eller om det är negativt eller vilka erfarenheter vi bär alla på någonting i våra liv. Tittar man då på det här med naturen och de här upplevelserna vi har pratat om, Jag hade ju ingen aning om att jag skulle få uppleva det här med späckhuggarna när jag vaknade på morgonen. Och det var ju en fantastisk dag att minnas. Men hade jag inte haft intresset så hade jag inte hamnat där. Liksom att man brinner för någonting. Så att lev idag och våga göra saker och ting och liksom vänta inte. Allt inte, det händer grejer gör det. Ungefär så ska jag vilja beskriva det.
Stort tack till Patrik Eld och tack snälla för att du kom hit och att vi pratade om en fantastisk upplevelse som du har gått igenom och allt, hela resan helt enkelt. Stort tack till Patrik Eld.
Tack själv.
Visst var det ett bra avsnitt. Vill du läsa mer om observationer av späckhuggare i våra svenska vatten så kan du gå in på Facebook-sidan och söka på Sveriges späckhuggare. Vid nästa avsnitt så kommer vi prata tillsammans med en marinbiolog som dagligen simmar med hajar i Hawaii dessutom. Där kommer vi få höra allt om hur man ska agera när man är i vattnet i närheten av en haj oskyddad. Så ja, håll er uppdaterade. Vi hörs vid nästa avsnitt. Ha det gott. Hej då!